Men hörni, låt oss be tillsammans. Himmelske far, i Jesu namn, vi bekänner inför dig att vi kan inte ta någonting om det inte blir oss givet. Men Herre, du ser vår önskan att få den här stunden vara öppen för ditt ord och bli mättad av ditt ord, av dig själv. Så vi ber helt enkelt om både en rätt undervisning och ett rätt lyssnande. Så att du får göra det du vill i våra liv. Och så att Jesus skulle få lön för sin möda också genom oss. I hans namn vill vi be. Och församlingen svarar. Ja, ett ord att lita på. Tanken kan gå till många bibelord där. Jag ville föra er till några bibelord där det gemensamma nämnaren är Petrus och säga fyra saker om ordet att lita på. Den första berättelsen är när Petrus ligger där bland fiskmassorna i båten, ni minns. Det bara sprattlar av fisk när han slänger sig ner i båten och utbrister: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Allt det där hade börjat med att Jesus hade sagt åt Petrus, Jesus hade stigit i Petrus båt och sagt åt honom att ro ut ett litet stycke och kasta ut näten. Och ni minns att Petrus säger: mästare, vi har ju hållit på hela natten och vi har inte fått någonting. Och så säger han sen: men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och jag måste säga att jag vet inte hur man ska tolka det där. Säkert har du din egen tolkning också. Och det här. För man kan tolka det på många olika sätt. Är det så att Petrus säger att jag har fått förtroende för dig, jag har hört dig undervisa, så just därför att du säger det så kastar jag ut näten? Eller är det lite av den här uppgivna Petrus, att du säger att vi har hållit på och vi är experter, vi vet nog var fisken finns här, men därför att du nu säger det så kastar jag ut näten? Så du får ett ansvar för det också om inte får något. Och kanske det var en blandning av det där, jag vet inte. Men det första jag vill säga det är det, att när vi litar på ordet, då är det Gud som har ansvaret. Det är han som har ansvaret. Petrus liksom verkligen, om det nu var av full förtröstan eller av misstro, så slängde han det på Jesus. Du får ta ansvaret. Och Jesus, han tog ansvaret. Och så är det att lita på ordet, lita på det Herren säger. När vi gör det så får vi räkna med att han tar ansvar för konsekvenserna. Också i våra egna liv. Det är skönt. Det är skönt att veta det. Den andra berättelsen jag går till är lite längre i Petrus liv, när Petrus står där med sitt färska konfirmationsintyg i handen. Och Petrus har svarat på frågan att det här, vem är jag riktigt, säger Jesus. Och Petrus svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus har sagt att ja, vet du, det här är ingen människa uppenbara för dig, inget kött och blod, utan det är din himmelske far som har uppenbarat dig för det här. Och jag vet inte, kanske Petrus blev lite glad och kanske lite stolt också, jag vet inte, han fick höra det där. Men åtminstone så berättas det sen att fortsättningen, att sen började Jesus undervisa och säga att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av översteprästen och de skriftlärda och de äldste. Och de ska döda honom. Och efter 3 dagar ska han stå upp igen. Och det här säger han helt öppet. Petrus drar honom då av sidan och börjar tillrättavisa honom. Jesus vänder sig om och när han ser de övriga lärjungarna så säger han strängt till Petrus: gå bort ifrån mig, Satan, dina tankar är inte Guds utan människors. Inom parentes tycker jag att det här är ett av de mest märkliga ställen i vår bibel. Det finns många märkliga ställen förstås. Men om man ser på det så där historiskt och ur ett apologetiskt perspektiv. Att det verkligen står på det sättet, sägs på det sättet om det här. Biskopen så att säga på den tiden, Petrus, ärkebiskopen, så vågar man skriva att han gick Satans vägar. Ni vet när man ska utse en president någonstans i USA eller på andra ställen så försöker man nog hemlighålla så mycket som man bara kan när det gäller. Och de andra luskar ut det så mycket som möjligt för de finns gömt i garderoben och skrubbarna. Men de första kristna de säger, vår ledare, han gick Satans vägar. Hur vågar de skriva så? Det kan finnas bara en orsak. De hade själv berättat, så här var det. Så här var det. Nå, vad säger det här då om ordet att lita på? Det säger att ordet är för mer än mänsklig visdom. Det som du var inne på i inledningen. Ordet är för mer än mänsklig visdom. För orsaken till att Petrus reagerar så där är att det går ju emot allt vad han hade tänkt förstås. Allt vad Messias skulle göra enligt hans sätt att tänka. Och ser vi det här framförallt också inte bara ur judisk perspektiv utan i det perspektiv där evangelisterna skrev det här berättelsen i det dåtida det här Rom och Aten och allt det här, så vet vi att det var tvärt emot vad någon kunde tänka. Gud, han var avlägsen en idé, upphöjd, helt otänkbart att han skulle gå barfota på vår jord, att han skulle ha hud, att han skulle bli ett barn som måste lära sig att gå, och helt otänkbart att någonting som har att göra med Gud skulle lida, och dessutom på det värsta sätt som finns i hela mänsklighetens historia, som korsets förbannelse är. Det är ju svaret på frågan hur man kan plåga en människa så mycket som möjligt förrän hon dör. Helt otänkbart. Och ändå så skriver de så här. Och ändå berättar de så här. Därför att Guds vishet var mycket, mycket mera än den mänskliga visheten. Och den mänskliga visheten var här ingenting att bygga på. Men däremot så vet vi att den gudomliga visheten här gav de första kristna en oerhörd glöd att börja. Liksom som brann i dem när det gällde att sprida det kristna budskapet. Gud har gått mitt ibland oss. Gud har identifierat sig med vår nöd. Gud har blivit som en av oss. Han har tagit på sig vår skuld, min skuld. Jag är friförklarad. Det var verkligen ett ord att lita på som gjorde att de sen fick kraft att börja sprida budskapet. Det tredje, vi går lite längre fram i Petrus liv. Det har att göra med den här boken som jag nämnde, den här föräldraboken. Vi kan allihopa den här berättelsen. Det är ju världshistoriens mest kända berättelse om barn. Ibland glömmer vi hur unik vårt kristna arv är. Astrid Lindgrens böcker, de är översatta till 50 språk. Harry Potter läser man på 100 språk. Den här berättelsen så vet vi ju. Finns skriven på 4-5 tusen språk. Man kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus ser det här blir han förargad. Och säger till dem, hindra dem inte. Låt barnen komma till mig, hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det är. Sannerligen säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig in. Och så tog han upp barnen i famnen, lägger händerna på dem och välsignar dem. Det skulle finnas mycket att säga om den här berättelsen, men jag måste bara begränsa mig nu. Jag får inte gå in i den här berättelsen, för då fastnar jag där. Den är så fantastisk. Den är så fantastisk på så många sätt. Men vad var orsaken till att lärjungarna reagerade som de gjorde? Ja, det var inte som vi sjunger i sången, vem är det som kommer på vägen? Ni vet den här kända barnsången, vem är det som kommer på vägen? Den har tyvärr tre felaktigheter i sig. Tyvärr. Det står ingenstans i Bibeln att det var mammorna som kom med barnen till Jesus. Troligtvis var det papporna. Kanske mammorna säkert också var där. Men det fanns en sed att männen gick med sina barn till rabbinerna för att de skulle välsigna dem. Och det är troligtvis den grejen som är på gång där. Sen står det inte att i Bibeln att barnen tillhör Guds rike, utan att Guds rike tillhör barnen. Och det är därför vi döper barnen. Och sen det tredje, så står det inte i texten att det var det att Jesus hade mycket att göra, att han inte hade tid med barnen. Utan orsaken var helt enkelt folktron. Det som fanns i det allmänna lagren, den allmän religiositeten som här fanns som en rygg, deras ryggrad och ryggmärg. Att barnen, de förstår ingenting av det här. Först när de är 12 år gammal, då kan de börja lära sig någonting om Guds rike. Så de reagerar helt enkelt som alla andra skulle ha gjort. Men Jesus svänger upp och ner på allt sammans, vet vi. Och det blev sen en revolution i synen på barnen och mycket annat. Men det ska vi inte tala om alltså. Utan vi ska bara tänka på det här. Att ordet att lita på, det är för mer än folktro. Det är för mer än det som finns i vår allmän religiositet. Det fanns många saker där som fanns förstås i kulturen då, på samma sätt som vi har många saker i kulturen idag. Och jag vill fånga upp en sak som, ja, två saker egentligen. Det där vi behöver tänka efter, att vad säger vi riktigt och vad undervisar vi riktigt? Vi närmar oss nu slutet av kyrkåret och kommer in på de här sakerna, yttersta tingen. Och ni vet att i folktron finns ju den här tanken att när man dör så kommer man till himlen och blir en ängel. Det står ingenstans om det i Bibeln. Tack och lov så vi blir mycket, mycket mer än änglar en gång. Vi ska få bli återupprättade i Guds avbilder. Och den där folktron har ingen så att säga rum för det som vi bekänner i trosbekännelsen. Att vi tror på Jesu uppståndelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Vi har på något sätt förenklat det för att berätta för barnen, och så blir det vår egen tro också. Så att vi tappar kärnan på något sätt. Men ordet är att lita på. Ordet är mycket, mycket mer än denna folktro. Jag brukar tänka att det vi menar med himlen många gånger, det kanske är bara det som i Bibeln talas om, det här mellantillståndet, det som finns i väntan på det som sker när Jesus kommer tillbaka. Och det blir dom och det blir nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Det skulle finnas mycket att säga om det. Jag bara kastar ut det som en liten brandfackla att vi ska se efter vad som finns i vår folktro, för det är inte att lita på, för det förändras generation till generation. Men se efter vad skriften säger. Jag vill nämna en annan sak. Jag tror det är det någon av de här engelska stora auktoriteterna, men som säger att att ödestron är en av de största hoten mot kristen tro i vår tid. Och ju mer jag tänker på det, desto mer så besannar jag det där. Jag kommer nu från Jakobstad, vet ni, och där har vi den senaste tiden haft väldigt många svåra saker. Vi har mord, vi har många självmord, bara på några veckor. Vi har olyckor som har lett till dödsfall. Vi har knark- och missbrukarproblematik, fängelsedomar. Vi har haft sjukdomar av unga människor som har lämnat make och maka och flera barn efter sig. Och om vi då säger, som folktron säger, att det är nog en mening med allt som sker. Det är Gud som agar oss. Våra dagar är räknade. Och så sjunger vi kanske tack med Gud för vad som varit, för att trösta oss. Så får det alldeles fel. Alldeles fel. För då kan inte vi tala om några olyckor. Då är allting som det ska vara. Och då behövde inte Jesus komma, för allting är frid här på jorden. Istället är ordet att lita på. Och det är så otroligt fint och själavårdande på många sätt. Vad säger ordet på den punkten? Jo, den säger tre saker. Ordet säger för det första, livet har en mening. Och det är så viktigt att säga det. Inte minst att ungdomarna i vår tid. Det är inte av slump du är här. Det är inte ett öde, det är inte ödet horoskopet som formar din framtid. Det är Gud som har skapat dig. Livet har en mening just därför. Och så lika frimodigt säger vi. Det finns inte en mening med allt som sker. Det är inte en mening med de här 39 liken som man har hittat nu där i England. Förfrusna till döds. Är det en mening med allt som sker, så kan inte vi delta i syndabekännelsen imorgon. För det var en mening med också med att vi syndade. Det blir horribelt. Det blir att lägga lock på all sorg och allt sund känsloliv. Och vi hamnar in i muslimstänkande helt enkelt. Där vi ber, ske din vilja när någonting tokigt har skett. Medan fader vår istället lär oss något helt annat. Tillkommer ditt rike, ske din vilja som sker där i himlen, låt den ske här på jorden också. Varför ber vi så? Jo, därför att Guds vilja inte sker här på jorden. Annars skulle vi inte behöva be den bönen överhuvudtaget. Men så säger vi också, och det är lika viktigt, det ordet att lita på. Och vi tänker på Paulus skriver, för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För den som tar Gud med i beräkningen, så säger vi, livet har en mening, det finns inte en mening med allt som sker, men det kan bli en mening också i smärtan, i svårighet. Jag kommer nu från Indre Missionshemmet där vi har haft en öppen bibelskola den här veckan. Och igår kväll så efter mötet så stiger en kvinna fram, en mamma med många barn. Och säger att det här, bland annat att det hände i hennes liv som hon trodde aldrig skulle hända. Att hon hamnade ut för skilsmässa i sitt liv. Och hon berättade att barnen har problem, och det visste många av oss som var där nästan. Det är känt liksom att det är inte lätt i den familjen. Och då säger hon, men det har hänt någonting den senaste månaden i mitt liv. Jag har alltid haft en barn att tro. Men nu är det som om Gud på något sätt skulle börja göra någonting så att den där blir levande, den där tron i mitt liv. Så hon stod där liksom mitt i sin smärta, mitt i sin vånda. så kunde hon berätta om att Gud var god och att hon hade hittat en ny gudsrelation mitt i sin smärta och mitt i sin sorg. Inte därför att det är Guds vilja med skilsmässa. Inte därför att det är så att det är Guds vilja att barnen ska må illa. Nej, därför att Gud är så stor. När Jesus Kristus har kommit in i vår tillvaro, gått in i all vår nöd, gått in i all smärta, besegra döden, besegra ondskan. Att när vi tar Gud med i räkningen så kan saker och ting vändas och vridas också till någonting gott. Och därför kan vi också sjunga tack min Gud för vad som varit, bara vi vet vad vi sjunger. Så det var fel. Så de här tre sakerna är så viktiga. Att allihopa på något sätt bekänner. Det slår mig nu egentligen så är det ju trosbekännelsen. Första trosbetecken säger ju det finns en mening. Gud har skapat. Andra trosartikeln utgår ifrån det faktum att det finns inte en mening med allt som sker. Därför sände Gud Herren Jesus Kristus som den andra trosartikeln handlar om. Och den tredje trosartikeln handlar om hur Guds andes verk fungerar och arbetar med oss i våra liv. Ett ord att lita på. Mer än folktro. Så det första var alltså detta att Gud tar ansvaret. Det andra var detta att det här det är mer än mänsklig förnuft. Det är mer än folktro. Och sen till sist ska jag gå till den sista berättelsen som vi har i Petrus i skriften, i evangelierna. Ni minns då när Jesus möter honom där på stranden vid Genesaret. En oerhörd själavårdande berättelse. När Jesus för honom till kolelden och Petrus förs i sitt minne till kolelden där på det här översteprästens gård. Igen är det ett fiskafänge. Igen är det fisk på fisk som han möts av. Och så har vi de här tre frågorna. Som om Jesus skulle riva ut smärtan ur Petrus. Ur förnekelsens smärta. När han säger, älskar du mig? Och märk väl vad Jesus inte gör. Han frågar inte så här att, hör du Petrus, hur mycket tror du nu? Hur mycket har du lite lärt dig nu då under de här åren med mig? Hur mycket trosundervisning har du? Hur mycket livsvärvar har du fått nu med allt det här? Din tro var ju på noll. Men nu ser du mig igen. Hur mycket tror du på mig nu? Det är ingenting av det. Utan Jesus vet att ska Petrus kunna bli den apostel han skulle bli, så handlade det om kärleken. Och på något sätt är det viktigt att ha den här aspekten med när man satt samlats till en apologetisk konferens. Att konstaterade vid borden att när vi åt där att det här den kristna tron är en huvudsak men i huvudsak en hjärtesak. Alltså den kristna tron är en huvudsak, vi får använda hjärnan, verkligen den förnyas till och med, den blir mer uppfriskad med hjälp av den kristna tron. Och den huvudsak i den bemärkelse att det inte är en bisak, inte ens för biodlarna. Men i huvudsak är det ändå en hjärtesak. Det handlar om kärlek. Att det hjälper inte fast hur mycket förstånd vi har och vi kan svara på alla frågor. Om vi inte älskar vår medmänniska. Ibland kan man ha så rätt och ändå kan det bli så fel. Ibland kan man ha så rätt men ändå kan det bli så fel. Och det måste man alltid på något sätt säga också, säga på en apologetisk konferens. Så att vi vet var fokus finns. Fokus finns för sen på att leva ut vår tro. Och det var det som Jesus var ute efter här nu. Petrus, älskar du mig? Kristi kärlek driver oss, skrev Paulus. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Den kärlek som Petrus hade mött hos Herren Jesus Kristus, det var den kärleken som sen gjorde att han fick kärlek att gå ut. Så handlar den kristna tron inte mer om annat egentligen, enligt vår reformator Martin Luther. Att tro på Gud, det är att älska sin medmänniska. Att tro på Gud, det är att leva i kärlek. Och det är faktiskt på det sättet att vi tillber Gud också. Inte bara när vi sjunger lovsånger i våra möten, eller när vi sjunger O Guds lam som borttager världens synd. Utan vi tillber Gud också då. När vi älskar vår make och maka. När vi älskar våra barn. När vi gör ett gott arbete. Men vi vanhelgar Gud. Om vi bär det kristna namnet. Men sen försummar vi vår make och maka. Ser inte våra barn. Och gör arbetet på ett slarvigt sätt. Då är det ingen tillbedjan. Fast det är hur mycket förstånd vi har i vårt huvud. Och egentligen har vi ganska lite förstånd då. Ni förstår vad jag vill säga. Tron förverkligas i handling. Ett ord att lita på. Alltså, det är Gud som får ta ansvaret när vi kastar oss i armarna på det som han säger. Och det är ett ord som är mer än mänsklig visdom, för den mänskliga visdomen, den kommer till korta. Och vår kunskap är ett styckverk. Det är mer än folktron. För folktron, den förändras och förändras, men inte Guds ord. Och det är ett ord som förvandlar våra liv så att vi lever ut ordet i kärlek. Vi blir stilla i bön. Tack himmelske far för att vi har fått ditt ord i form av det skrivna ordet. Vi tackar dig framförallt för ordet Herren Jesus Kristus, förkroppsligad i vår värld. Och nu ber vi, käre far, att vi också skulle få i vårt liv, i vår svaghet många gånger och i vår bristfullhet, men ändå på något sätt få genomströmmas av det som du är i mötet med våra medmänniskor, i förvaltande av livet, i mötet när vi ska berätta om vår tro. O Herre, kom med din helige ande den här stunden och fyll oss, utrusta oss så att vi kan vara det svar på världens nöd och så att församlingen, Kristi kropp, kan vara det svar på världens nöd och rop som finns idag. I Jesu namn ber vi.